Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tragedin som skakat Boden började med att en 20-årig kvinna försvann spårlöst i början av maj efter att hon skrivit på Facebook att hon skulle jogga och därefter plugga hos en kamrat.
Vi följer upp tips som kommer in. Vi jobbar också aktivt med att kontakta anhöriga, vänner för att kartlägga Vad som kan ha hänt.
Det är fantastiskt, den här föreningen Missing People, att de gör en så bra insats.
Vi letar av den starka drivkraften för att vi vill ge de anhöriga svar. De anhöriga är ju förtvivlade och vet inte vad som har hänt.
Och igår så meddelade polisen att de hittat kroppsdelar inbyggnad i utkanten av Boden, och mycket tyder på att det kan...
Och sen är det då händer som är borta från den avlidnes kropp. Och andra saker, kläder, persiler som kan kopplas till henne.
I förundersökningen framgår också att den mördade kvinnan försökte ringa larmnumret 112 samma kväll som hon varit hemma hos den misstänkta mannen och samma kväll som hon också tros ha blivit mördad.
Det är den sammantagna utredningen hittills som har lett fram till att en viss person är misstänkt.
Men enligt advokaten är bevisen vaga och hans klient nekar till brott.
Åklagaren lutar sig mot stark teknisk bevisning som blodspår, DNA från mannen på den döda kvinnan och en tejpbit på kvinnans hals som matchar en tejprulle påträffad i 22-åringens bostad.
Han har genomgående gett långsökta, orimliga och ologiska förklaringar till sitt beteende i centrala delar. Han har ändrat sina uppgifter över tid.
För det första så ska man tänka på att små barn som är i förskoleåldern, de behöver verkligen skyddas från att höra om det här.
Kan det vara rent skadligt alltså?
Ja,
jag kan säga att det är den största utredningen i Norrbotten som krävt enorma personella resurser.
Ja, det är ingen vanlig rättegång som idag drar igång i Piteå tingssal. Det är den mest omfattande utredningen i norrbottnisk kriminalhistoria som lett fram till att en 22-årig man idag ställs inför rätta för det brutala styckmordet.
Den 4 maj 2013 uppdaterar 20-åriga Vacharia Bangsuan sin Facebook-sida där hon skriver att hon ska iväg och motionera och sedan plugga hemma hos en kompis. En killkompis vid namn Kristoffer Johansson. Vid 4-tiden lämnar hon sitt föräldrahem på Ugglegatan i Boden och hoppar in i Kristoffers bil och åker till hans lägenhet. Enligt Kristoffer, som Vacharia tidigare haft en kortare relation med, ska Vacharia sedan ha lämnat hans lägenhet vid 21-tiden. Efter det är det ingen som varken ser eller hör något från Vacharia. och 2 veckor senare hittas hennes kroppsdelar utspridda på ett berg i utkanten av Boden. Strax därefter häktas den 22-åriga Kristoffer Johansson misstänkt för mordet. Jag heter Nils Bergman och du lyssnar på Rättegångspodden och den första av 3 delar om styckmordet i Boden. I denna del har vi vittnen, anhöriga och vänner till de inblandade som berättar om händelserna kring Vatchareeyas försvinnande. Och vi börjar med Vatchareeyas mamma, Katalia. Hon förstår och kan prata svenska, men väljer ändå att prata på thailändska med en tolk närvarande. Och det är kammaråklagare Anna Bergström som ställer frågorna. Och hon använder sig av Vatchareeyas smeknamn Ploy när hon pratar om Vatchareeya.
Det är fråga om målsägande förhör med Katalia Simmele. Jag inleder med att lämna ordet till åklagaren. Varsågod.
Tack. Ja, Katalia, jag tänkte att du kunde börja med att berätta om din relation till din dotter Ploy och om Ploy, hur hon var som person.
Jag kommer berätta på thailändska.
Ja, det är bra.
Nong Ploy. Jag
var inte bara mamma till Ploy, jag var även hennes bästa vän. Alltså i mitt liv var hon den som jag var närmast. Jag har aldrig varit närmare någon i mitt liv. För det att hon hade ingen pappa. Hennes pappa dog när hon var 3 år gammal. Därför var jag tvungen att vara en stark mamma. Jag var tvungen att vara mamma, jag var tvungen att vara pappa och jag var tvungen att vara vän.
Jag
älskar henne mer än vad jag älskar mitt egna liv. Och fick bara lära henne saker som var bra. Jag ville bara lära henne bra saker.
Nong Ploy, en däck till supapp reproj.
Och så Ploy då, eller Ploy. Hon var alltså en väldigt artig flicka och en bra flicka. Och en som tyckte om att hjälpa andra. Och tyckte, och en som, sån där, som hade empati och tyckte synd om andra. Och vi var jättenära. Vi skojar med varandra varje dag. Vi kramades varje dag.
Ja. Du hade en nära relation med henne. Och hon bodde ju hemma hos er i på Ugglegatan.
Ja, hela tiden.
Ja, var hon...
Ja, 9 år.
Ja, sen hon kom till Sverige.
Ja.
Den här dagen, den 4 maj...
I Sina.
Kan du berätta vad hon gjorde och vad som hände?
Jag kommer ihåg den dagen och kommer att komma ihåg den dagen hela mitt liv. Den dagen jag hade lagt mig ganska sent dagen innan, så jag vaknade lite sent, och när jag vaknade så hörde jag att hon pratade med min man. Hon pratade om dem ett syskon. Hon pratade om en kusin i Thailand, liksom, som hon pratade med genom och skypade med då. Det brukar hon göra ofta, liksom. Och efter det så gick hon in på Facebook och la hon in en sån här ny uppdatering där att hon skulle ut och motionera och träffa någon kamrat.
Sen går bak och bara
Jag sa till henne, nej, nu får du sluta sitta vid datorn här. Du måste plugga nu, för du ska ju ha ett fysikprov.
Okej.
Och då sa hon att hon skulle hon ska gå till hem till en kamrat och läsa fysik där.
Frågade henne
varför var du tvungen, varför måste du gå till en, hem till en kamrat? Normalt läser du alltid, pluggar alltid hemma ju.
Vad svarar hon då?
Vad tar på dig?
ลูกสาวฉันบอกว่าหนูอยู่บ้านหนูก็เล่นแต่คอมเล่นแต่เฟซ
Hon sa det att när jag är hemma så håller jag bara på med datorn. Jag är bara inne på Facebook hela tiden.
Jag är bara inne på Facebook hela tiden. Jag är bara inne på Computer. Jag är bara
inne på Facebook
hela
tiden. Jag är bara inne på Facebook. Och då svarar hon att ja, det är mycket lugnare hemma hos kamraten. Och att datorn hemma hos kamraten är jättelångsam. Och jag frågar den också, den här kamraten, är det en...tjej eller en kille?
Mm. Vad svarar hon då?
Vad tar på det här?
Jag tar på det här.
Tjejkompis.
En tjejkompis.
Jag tänkte att han gick va?
Hon sa att det var en tjej men hon sa aldrig namnet.
Nej, okej.
Okay. Det är en tid del kan mig. Kav kan mig. Så just i kav till bara sen sen hejtjock man kan.
Och sen då så började hon, gjorde hon sig i ordning och tog på sig kläder. Hon tog på sig en tröja under en vit tröja som hon hade fått från en fast moster i Thailand. Och sen då tog hon på sig jacka utanpå, det är en svart jacka.
Och gang där och sidamtan, sidamtan. Och då långt hav, pappa i sig kav.
Och sen så var hon på sig på lite mörkare, nästan svarta byxor och så på vita skor.
เขาซื้อเห็ดมาเขาอยากจะกินผัดเห็ดแล้วก็อยากจะกินขนมไทยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมากิน
แล้วก็ฟรอกเกอร์เฮนเนอร์โอลิสมอมมอนส์คือเขามาแฮมโมเอต้าเฟดปูทูสตันนะซึ่งวิชอปมาซาสวัมป์ผมวันวิลเลต้าลิสมไทยมอร์ตโอลิสโอไทยกูดิสโต้ซัดดูฟรอกเกอร์เฮนเนอร์โอลิสคือเขามาแฮมโมเอต้าดูโซนยา
เขาไม่ได้เอาอะไรออกไปเลยวันนั้นกระเป๋าสตางค์ก็ไม่ได้เอาไป
วันนั้นทุกอย่างที่แม่ใส่นอนทิ้งได้นอนทุกอย่างที่แม่ใส่พรุ่งบุก
บัตร ATM ก็ไม่ได้เอาไปบัตรกดเงินก็ไม่ได้เอาไป
วันทุกอย่างที่แม่ใส่ที่บัตรคอมมอดคูดหรือนอนทิ้งทุกอย่างที่แม่ใส
่นะดูฟรอกเกอร์นั้นสกุลคอมมาแฮมโมเอต้าดูโซนยาว่าเมียนาดูดูแฮมโมเอต้าสามะคเวลหร
ือ
กลับมากินที่บ้านกับแม
่ยาวันสอดทุนสกุลคอมมาแฮมโมเอต้ากับแม่ค่ะ
โอเคโอ้วิคเกนทีสกุลคอมมาแฮมโมเอต้าหรอ
ประมาณกี่ทุ่ม
ทุกครั้งเวลาที่เขาไปข้างนอกอ่ะไม่ว่าจะไปซื้อของหรือจะไปธุระที่ไหนเขาจะกลับมาไม่เกิน3ทุ่มเต็มที่ก็2ทุ่มมาแบบเต็มที่เพราะปกติเราจะกินข้าวเย็นประมาณ6โมงเย็นถึง3ทุ่ม
Alltså normalt äter vi middag någonstans mellan 6 och 9 på kvällen och varje gång hon går ut liksom och ut ska handla eller uträtta något ärende eller göra någonting så kommer hon hem aldrig senare än 9 men oftast runt vid 8 tiden.
Mm. Så det var ingen bestämd tid utan
nej, inte bestämd.
Vilken tid lämnade hon bostaden?
Och barn på man Kimmo.
Plamman 4 mån igen gått kvar.
Någonting efter 4, efter lite efter 4 ungefär.
Hur vet du det?
Lobeb nej.
Pawa chan kanang du computer ju.
Vi har försatt och tittade på datorn.
Mm.
Och jag menar på gott i den vela till kau.
Efter det att hon lämnade, ska jag säga, hon gick ut ur lägenheten, såg de om hon blev hämtad eller såg det vad som hände med henne?
Nej, jag vet inte, jag såg inte, jag var inne i sovrummet.
Ja.
För att efter det att hon gick ut då så gick jag direkt in i sovrummet.
Då förstår jag. Ja, har du hört någonting av Ploy efter det att hon stängde dörren?
Långt att jag kopit på att hon kunde dig. เคยได้คุยกับเขาอีกไหม
หลังจากที่เขาปิดประตูเดินออกไปแล้วใช่ไหมคะ
เพราะว่าเราก็ทิ้
งเราก็ทิ้งตัวเองนะ
ไม่ได้คุยอะไรกับเขา
ไม่พูดอะไรกันทีมี
นี่คริสโตเฟอร์ที่วัชเรียตัดสินใจที่จะไปที่บ้านและเรียนที่นั่นและสักครั้งประมาณ 16:00 วัชเรียตถูกจับคริสโตเฟอร์ในรถของเขาและเขาถูกส่งไปที่บ้านเราได้ยินคริสโตเฟอร์ของเขาเพื่อนอิงวาร์
Det här gäller ju dina iakttagelser kring den tiden för Vacharei Banks och hans försvinnande. Kommer du ihåg ifall att du har gjort eller sett eller hört någonting och berätta om det i sådana fall?
Ja, just den fjärde där då. Mm. Då såg jag att jag satt och drack kaffe på morgonen att Kristoffer gick upp mot parkeringen, för jag säger rätt upp mot parkeringen där alltid, och att han gick upp till sin bil och klädde en mörk överrock och sen tog han bilen och for, och sen gick det ett tag och sen kom han tillbaka med en kasse från Systembolaget.
Mm.
Och sen vet jag inte, då gick det ett tag till eftermiddagen. Om vi satt och drack kaffe då såg jag Kristoffer körde mot de trappen här. Och det satt en mörk person i bilen, men jag såg inte om det var en kar eller kvinna. Och sen Så gick jag väl och gjorde något annat, och då vet jag inte om han parkerade bilen sen. Jag såg bara att det satt en mörk person i bilen.
Vad var klockan då, om jag får avbryta det?
Ja, man ska tro 2-3 tiden, 3, närmare 3 ska tro. Det var då på eftermiddag.
Mm. Ja. Är det det du har sett?
Ja.
Okej.
Nästa anmärkningsvärda händelse sker 17.09, då man genom mobilmasternas signaleringslistor kan se att Vatchareeya försökte ringa 112, men råkar trycka stjärna istället för ringknappen. Och i samma veva skickar hon även iväg ett flertal sms till sin karatetränare. Och varför hon kontaktar just honom kommer vi komma in på mer senare.
Men om vi börjar med de här sms-konversationen den fjärde på eftermiddagen kvällen. Jag vet ju, du hörde om det här. Kommer du ihåg någonting om innehållet i de här sms'en från Vatchareeya?
Inte nog mer än vad jag sa i förhöret.
Kommer du ihåg vad du har sagt?
Jag har ett svagt minne att meddelandet var att hon eller han är ju knäpp. Vi måste prata.
Okej. Är det totala innehållet du kommer ihåg, eller var det ett sms som...
Ja, det var som ett sms.
Ja. Vad svarade du?
Jag svarade bara att jag jobbar.
Ja. Men förutom innehållet att han, hon är ju knäpp, vi måste prata. Kommer du ihåg någonting annat av innehållet i något av de här sms'en?
Nej, tyvärr.
Vad som händer timmarna efter vet man inte med säkerhet. Men vid 21.22-tiden sker ytterligare en anmärkningsvärd händelse. Vi hör grannen Ingvar igen.
Någonting annat som har varit anmärkningsvärt under de här dygnen?
Nej, inte annat än alltså på kvällen hörde man ju skrik sen.
Okej,
vad var det? Då hörde jag två skrik rätt ut alltså. Det var vid strax före 10, för jag låg och såg hockeyn. Och då hörde jag två rop som skrek rätt ut allt de orkade. Sen, ja, det var någon sekunds mellan rummar, mellan första och andra. Och sen blev det knäppt tyst. Inget gräl eller något för har jag hört.
Okej. Kan du beskriva de här skriken närmare?
Ja, alltså... Jag får säga att man bara ropar som det man kan rätt ut i luften alltså.
Okej.
Okay. Alltså det som satsar på min hjärna det där. Jag kan nästan höra dem än idag. Alltså jag kommer inte att glömma de ropen helt enkelt.
Ingvars vittnesmål stämmer överens med grannen Martins som har lägenheten under Kristoffer.
Ja, jag och min flickvän hade ju ätit middag, så vi skulle gå ut på altanen och ta och röka efter vi hade ätit. Och när vi står där och pratar så hörde vi något skrik uppifrån. Och min flickvän frågade vad det var för någonting. Jag sa det måste ha varit tvn, så eventuellt vi hörde det. Och samtidigt så ställer jag mig sånt på sidan av min balkongen och tittar upp mot Kristoffers lägenhet. Och då säger jag, jag kan inte säga att det var Kristoffer, men det var en mansperson som stängde fönstret och drog för gardin. Och sen tänkte inte vi nog mer på det.
Nej. Du såg en mansperson som stängde fönstret. Vilket fönster var det?
Sovrumsfönstret.
I hans sovrum?
I hans sovrum.
Mm.
Våra lägenhet ser exakt likadana ut, så det var det fönstret.
Okej, okay, så du vet vars hans rum är, så att säga. Vad var klockan ungefär?
Jag skulle tippa mellan 9 och 10.
Och vad baserar du det på?
För att vi ska äta middag klockan 8, för flickvännen skulle göra stallet innan hon kom till mig.
Mm.
Så att vi hade bestämt att vi ska äta vid 8, men hon var lite försenad. Då,
så. När vi hade ätit så gick vi ut på altanen och rökte.
Och även Martins flickvän kommer ihåg dessa skrik.
Ja. Och när vi var där ute så uppfattade jag två korta gälla skrik. Och frågade, vad var det där för någonting? Och... Ja, han svarade, ja men var det något, kom det från någon tv? Någon som tittar på film? Och då tänkte jag, det kanske var så. Men jag tänkte, hade de här skriken, de lät så verkliga. Så jag tänkte att hade de fortsatt så hade jag nog reagerat mer.
Du upplevde dem som verkliga?
Mm.
Så att det var två korta gälla skrik. Kan du beskriva hur korta och hur höga var de?
Ja, det var lätt som att någon blev överraskad, skulle jag säga.
Mm.
Men de tystnade tvärt.
Okej.
Okay. Och det gjorde också att jag tänkte att ja, men det var någon som skruvade ner ljudet på tv eller bytte kanal eller så.
Ja. Är det, hur långt är det emellan de här två skriken?
Ja, de är tätt på varann.
Okej, okay. Så när du tystnade tvärt, ja, tystnade båda skriken tvärt, eller menar du det sista?
Ja, två korta skrik som tystnade tvärt.
Mm.
Korta skrik, så att, och sen var det som inget med utav det, så vi tänkte som att det var inget bråk eller någonting, utan ja, jag tog för givet att det var från en tv eller liknande.
Mm. När du hörde det, tänkte du direkt att det var en tv eller vad?
Nej, inte från början. Det lät väl fel för att vara en tv för högt, tyckte väl jag. Men,
mm.
men det var som ingen fortsättning på, ingen bråk eller någonting. Så sa jag att det måste vara i tv eller något.
Okej. Okay. Så den spontana uppfattningen var att det var inte tv?
Nej.
Kan du säga om det var en man eller en kvinna som skrek? Eller om det var ett djur? Eller?
Ja, det lät mer som en kvinna för att det var så jävligt.
Okej.
Men dessa skrik, som Ingvar beskriver att han aldrig kommer att glömma, nämner han inte i sitt första förhör med polisen. Vilket gör vittnesuppgifterna något svårare att förhålla sig till.
Du har hört första gången, så vitt jag kan se, så är du hörd den 11 maj. Det var ju en lördag.
Mm.
Och då började förhöret 10.50 och avslutades 11.00. Det var bara 10 minuter. Och det är då du har sagt det här att du inte har gjort några särskilda iakttagelser den här dagen.
Jag vet inte om det, alltså.
Sen nästa gång du hördes, när du berättade om de här två skriken, det var den 21 maj, ytterligare då 10 dagar senare, och då påbörjades förhöret klockan 1 på eftermiddagen. Och då beskriver du både det här med systemkassen och de här att Kristoffer hade kommit med det och de här två skriken du har hört.
Ja, det kan nog stämma för torsdagen där, då förhörde de ju inte kanske. Man kommer ju inte ihåg då att det går så lång tid mellan
nej.
Att man inte berättar. För torsdag kväll då kom de som bara in och stormade och sa de var från polisen, så då var det ju inga förhör. Så att... Nej, då kan man komma ihåg fel att det gick till innan jag fick berätta. För jag vet att jag gick och bar det inom mig och tänkte att jag måste få ut det där.
Okej, okay. Var det du som då tog kontakt med polisen själv?
Nej, de var på gården och då kom de som jag höll mig framme så de skulle se mig. Jag var ute, så att
okay.
Då satt vi på utemöblerna och tog det där för att jag måste få berätta det.
Aha. Ja. Har du pratat med några andra grannar eller liknande om det här efterhand?
Nej, inte så mycket, inte. Det är klart det pratas ju, alltså småpratas, det är ju klart att hela Boden pratar väl om det.
Jo, det är sant. Ja. Men är det några särskilda grannar du har pratat med, i så fall vem eller vilka?
Nej, det är inga särskilda. Det är som jag pratar med.
Okej.
Okay. Det är min sambos pojke, så det är klart för att prata.
Okej, okay. Så är din sambos...
Ja, och pojke.
Det är inte så att du har blivit säkrare på tidpunkt eller så genom att samtala med här?
Nej, utan det där... Den här tiden, jag kommer så väl ihåg att det var en hockeymatch och det där, så jag vet att det var den fjärde och...
Okej.
Okay. Yeah. Ja, det kommer jag så väl ihåg. Jag såg Sverige-Tjeckien.
Ja, yeah. Sverige-Tjeckien spelade.
Ja.
Okej.
Okay. Och inte heller grannen under, Martin, berättar om skriken under sitt första förhör.
Det första förhöret, då berättar du ingenting om de här skriken. Har du någon förklaring till det?
Ja, jag visste ju inte att det var Kristoffer ni var ute efter då. För den här kvällen var det lite livat här och där, för det var ju hockey-VM den kvällen. Så att det var några andra grannar som var ute och grillade bland annat.
Okej. Okay.
Så att, så du... Då vi upplevde ju alla att det var någon bråk direkt heller, så att vi reflekterade som inte med på det.
Så du tänkte inte att det var tillräckligt anmärkningsvärt för att berätta?
Nej.
Du säger att du och din, är ni sambos eller?
Jag är väl särbos kan man kalla det.
Särbo. Ja. Ni har pratat om det här tillsammans, förstår jag?
Ja, efter att vi har gjort det.
Mm. Men de här ljuden och det du berättar, är det sånt som du själv kommer ihåg så att säga? Eller är det något som ni har pratat och så känns det okej?
Okay? Nej, nu hörde jag ljuden där också.
Det är ingen tvekan om det? Nej.
Grannarna verkar dock säkra på att de har hört skrik. Men så har vi också en annan faktor att ta hänsyn till. Kristoffer brukar ofta kolla på kanal 6 och har även berättat att han gjorde det just den här kvällen. Och klockan 21 på kanal 6 den aktuella kvällen börjar filmen Charlie's Angels. Och cirka 15 minuter in i filmen är karaktären Alex Mundy, spelad av skådespelerskan Lucy Liu, på väg att utföra en massage.
It's getting a little chilly in here, Yoko. I could use some warming up.
At your service.
Good. Can we get started this millennium? Oh, yeah.
You're holding a lot of tension in your fourth and fifth vertebra. Let me see if I can...
Ett högt skrik följt av lågmäld dialog. I domen som senare kommer att utfärdas står det att det inte går att utesluta att det kan ha varit detta skrik som grannarna har hört. Och så har vi även ett vittne som vid 21.30-tiden på lördagen, alltså under samma tidsspann som dessa skrik ska ha hörts, tror sig ha sett en person som liknar Macharia promenera längs en väg ett par kilometer från Kristoffers bostad.
Jag, min man, mina barn var på väg hem ifrån bekanta i Luleå som vi hade varit hälsa på. Och när vi kommer in på vår lilla väg, då, Lejenbacksvägen, så mötte vi en ung söt tjej som jag bedömer har asiatiskt påbrå.
Vilken tid var det här?
Jag är inte jättesäker på klockslaget, men runt 21.30.
Runt 21.30. Mm. Kan du beskriva den här kvinnan? Du sa en ung söt tjej.
Ja.
Sen, vad sa du mer?
Ja.
Asiatiskt utseende.
Ja.
Hur var hon klädd?
Mörka kläder.
Mörka kläder. Både byxor och tröja eller skjort, jacka eller såg du något?
Jag såg ju inte jättenoga för vi tittade ju bara till. Men mörka kläder.
Reagerade du på något särskilt? Att...
Nej, inte mer än att jag tycker ovanligt att det är en ung person, ung söt person, tjej på vår lilla väg den tiden lördag kväll.
Mm. Vet du vart och vilket håll hon var på väg?
Ja, vi mötte ju henne och vi hade inte hunnit hem ännu. Så jag bedömer att jag tror att hon var på väg mot Lorvenvägen, korsningen Lejenbacksvägen, Lorvenvägen.
Men även detta är svårt att förhålla sig till, då vittnet är osäker på att det är just Vacharia hon har sett. Och Vacharia var givetvis inte den enda i Boden med asiatiskt ursprung.
Jag tänker, du har väl förmodligen sett bilder på den här avlidna kvinnan, unga kvinnan, Vacharia Bangsan.
Ja.
Kan du göra någon uppskattning om det var likt eller inte?
Det jag tänkte på direkt var att den första bild som var med i tidningen, en examensbild. Det tyckte jag inte var jättelikt.
Det tyckte du inte?
Nej,
var likt.
Det tyckte jag inte. Sen så kan inte jag säga...
Sen kan du inte säga mer.
Sen har det ju förekommit andra bilder och de kan jag inte säga vare sig jag eller om.
Vi ville be. Varken eller så att säga.
Nej.
Okej. Okay. Men din första reaktion på den bilden du hade sett så var det inte...
Nej, det var inte jättelikt men jag kan inte säga heller att...
Att det inte var. Du kan inte utesluta.
Nej, jag kan inte utesluta någonting.
Okay. Mm. Hur var ljusförhållandena här på kvällen?
Ja, det var ju i maj 21.30 så det var ju inte jättemörkt.
Nej. Var det skymning kanske? Ja.
Jag minns inte.
Nej. Fick du en bra bild av hennes ansikte?
Nej.
Hade hon någon huvudbonad eller liknande som dolde?
Nej.
Hade hon inte?
Tror jag inte.
Okej. Okay. Din bild av henne, promenerade hon eller stod hon still?
Promenerade.
Ja. Fort, långsamt, lugnt? Eller inte?
Jag sa nog när jag pratade med polisen första gången, så kändes det som att det var en person som var ute på en kvällspromenad.
En kvällspromenad?
Ja. Mm. Så jag reagerade inte på någonting speciellt så.
Nej.
Men att jag mötte jag fick ett möte där.
Möte med en gångtrafikant helt enkelt?
Ja.
Ja.
Ingen annan flicka har dock trätt fram och sagt att det var hon som promenerade där den kvällen. En stund efter allt detta, kring 22-tiden, dyker Kristoffer upp med sin bil vid sitt föräldrahem. Föräldrarna är bortresta, men Kristoffers yngre bror befinner sig där tillsammans med en kompis.
Det var ju då lördag kväll och jag var hemma i norra Svartbyn då och spelade musik. Jag spelade dragspel, så var jag med min vän, så spelade vi. Och så kom Kristoffer förbi och vi satt då i köket och spelade. Och så kom han in. Så pratade med han en stund och sen så fortsatte jag spela. Och så gick Kristoffer ut en sväng och så kom han in igen och så lyssnade lite mer på när vi satt och spelade. Och det var väl efter 10-tiden någon gång. Vid 10-11-tiden.
10-11-tiden som han kom? Eller?
Ja, han anlände. Det var...
Mm.
Ja, och så... Jag hade tidigare på lördagen varit och shoppat lite här i Luleå. Så visade han lite av de sakerna jag hade köpt. Men han var då hemma hos oss i... Ja, det är svårt att säga, men 20 minuter kanske, högst.
Högst 20 minuter? Mm. Du är lite osäker på när han kom, men du säger 22-23. Har du någon minne av om du kollar på klockan eller har något att hänga upp det på?
Ja, jag tror vi hade en klocka i köket, så jag tror det var...
Mm. Vet du om det är närmare 22 än 23? Eller?
Jag tror det var närmare 23.
Okej. Okay. Pratade ni någonting annat än de här grejerna du hade köpt?
Det var som bara, ja men struntprat, det var som inget relevant riktigt vi pratade om, det var som bara, ja men.
Allmänt lite grann?
Ja.
Ja. Så säg att han gick ut en stund, vet du vad han gjorde då?
Nej, men han kom tillbaka ganska fort, det var som han försvann inte en längre tid.
Nej. Såg du om han bar på någonting eller höll något?
Nej, han bar inte på någonting.
Ingenting? Hade han ringt något innan och meddelat att han var på vägen?
Nej, han brukar inte ringa så. Nej.
Inte den här kvällen heller?
Nej.
Och det var ingenting ovanligt förstörda?
Nej, han brukar ibland kolla läget. Så.
Ja. Mm. Vid polisförhöret, ja du har några varv, men då har du nog alltid sagt att du trodde det var vid 22-tiden.
Mm.
Men du är mera inne på lite närmare 23.
Ja, jag tror det.
Ja. Var det något särskilt du hängde upp det på? Eller? Det är bara...
Nej, alltså... Det var väldigt svårt att säga.
Mm. Jag förstår. Men alltihopa var max 20 minuter hans besök.
Ja.
Och under tiden började Vatchareas föräldrar oroa sig över att hon ännu inte har kommit hem eller hört av sig. Vi hör Vatchareas styvpappa.
23, jag var kanske 20, mellan 23 och 30. Då skjutsade jag sonen hans. Sonen skulle skjutsa, men då hade han väl också varit och festa. Men då hade han hans flickväns kompis mamma skjutsade mig hem då. De alla tre satt i bilen. Så han skjutsade mig hem, så jag kom hem. Kan det vara halv tolv eller något sånt där, jag kommer inte ihåg exakt, men jag var lite lätt berusad.
Mm.
Och jag frågade om Ploy hade kommit. Nej, då försökte jag ringa. Och det var, jag försökte jag ringa och mobilsvar gick på. Jag frågade, varför har hon inte telefonen på? Fråga. Nej, men hon kanske inte ville bli störd. Ja, men hon skulle ju vara hemma. Nej, hon kanske stannade kvar eller sov över. Mm. Och hon litade ju på sin dotter att hon... Att det är så.
Mm.
Och det litar jag också på att när hon säger åt mig också att hon aldrig gjort något sånt här tidigare som jag visste om då. Så den var ju avstängd och på söndag
avstängd. Jag ringde flera gånger.
Men det här samtalet som du ringer när du kommer hem, är det 23:53? Ja. Det som vi har noteringar
ja.
Om.
Ja. Ja.
Ringer du det? Du ringer på hennes nummer. Lämnar du något meddelande?
Jag hör av det fort som möjligt, sa jag.
Ja. Men går det signaler fram eller kopplas du in
direkt? Direkt till mobilsvar, direkt.
Det var det?
Ja.
Mm. Och sen då? Timmarna efter, vad händer? Hur tänker ni?
Jag var lite orolig. Det är konstigt att inte svara. Tänk, man kan inte plugga hela natten. Man vet ju inte ungdomar, men jag tänkte, nej, de måste ju sova. Men jag tyckte det var konstigt att inte telefonen var på.
Mm. Och på söndagen då?
Nej, då försökte jag flera gånger. Mm. Sen satt jag mig i bilen på eftermiddagen då när jag skulle upp till Kiruna och jobba på måndag.
Mm. När du ringer på söndag, lämnar du meddelanden också? Är telefonen också direkt kopplad?
Jajamensan. Mm. Jag tyckte inte, det här var inte normalt, men man måste ju lita dem på att de pluggar alltså, när de säger att de ska plugga. Mm. Hon är ju så pass gammal, men ändå, man är ju orolig.
Söndagen den 5 maj, dagen efter att Vatcharei åkte hem till Kristoffer för att plugga, åker Kristoffer hem till sin kompis, som vi kan kalla A. Det finns olika uppgifter gällande vilken tid Kristoffer anlände till A, men enligt både Kristoffer och A är det vid 12-tiden. A lider av Asperger och anser sig ha ett ganska dåligt minne överlag. Utöver det uppger han även att han inte är speciellt lyhörd, det vill säga att han inte alltid märker om saker i hans omgivning sticker ut.
Söndag kom han hem till dig?
Ja.
Mm. Och då spelade ni, vad spelade ni då?
Borde vara War Thunder.
Det är något spel. Dataspel alltså?
Ja.
Mm. Vet du om det skulle ha varit någon airsoft-träning den här söndagen?
Kan ha varit. Jag vet inte. Jag tror inte jag skulle ha varit med, så jag la in på minnet.
Var inget du skulle ha varit med på?
Mm. Nej. Om jag skulle vara med så kunde inte vara med, så jag la in på minnet.
Mm. Men det kan ha varit så?
Ja.
Berättade någon Kristoffer, vet om Kristoffer skulle vara med på det där?
Ja. Jag vill inte lämna någon kommentar på det. Jag kommer inte ihåg.
Kommer
jag
ihåg
tror om han det, men alltså, jag är inte säker.
Okay. Du tror att Kristoffer skulle vara med. Kommer du ihåg om han berättade någonting om att det inte hade blivit något då? Anledningen till det?
Nej, jag kommer inte ihåg så mycket om det. Pratade om mer eller mindre alltså, än det som är relaterat till spelet. Och det kommer jag inte ihåg ordagrant heller.
Nej. Du kommer ihåg vilket spel ni spelade, men ingenting vad ni
pratade. Ja, det är för att vi spelade bara ett dataspel. Så.
Jaha, det var det lätt att komma ihåg. Upplevde du eller märkte du någonting konstigt på Kristoffer den här dagen? Och nu pratar jag söndagen, ingen av de andra dagarna.
Nej.
Var han precis som vanligt?
Yep. Precis som man brukar vara när hon kommer hem till en kacka på dörren och frågar om vi ska spela.
Mm. Hade han ringt någonting innan eller visste du att han skulle komma?
Jag tror inte han ringde. Han bara kom förbi och
kom bara.
Ville spela. Men det var inte ovanligt. Så.
Det var inget konstigt med det?
Nej.
Då hade han bilen med sig när han kom på söndagen. Ja, men du märkte ingenting konstigt. Man klagade om man hade ont i magen eller om man verkade bakis eller?
Nej, men så märker jag inte riktigt om folk är på något sätt så.
Då skulle han ha varit, det skulle du ändå inte ha märkt det?
Nej. Nej. Jag är riktigt dålig på att upptäcka sådana saker.
Mm-hmm. Men för dig var han helt normal?
Ja.
Ja. Och ni pratade inte om något särskilt heller?
Nej.
Mm.
Dagen efter, på måndagen, hade Kristoffer ett inbokat möte med sin boendestödjare, som vi nu hör. Och varför Kristoffer är i behov av en boendestödjare kommer vi också komma in på senare.
Vi fick inte tag i honom i alla fall.
Försökte ni?
Ja.
Var det ett inplanerat?
Förlåt, vad sa du?
Var det inplanerat att ni skulle, komma den sjätte?
Ja, ja, det var inplanerat.
Ja, just det. Ni fick inte tag i henne. Var ni hemma hos honom?
Jag kan inte svara på det för att jag var ledig själv den dagen. Ja. Mina kollegor som skulle söka honom.
Mm. Men han svarade inte i telefon i alla fall. Ja, just det. De här besöken, är de planerade i förväg varje, så att säga?
Veckovis planerar vi det.
Ja, så man vet vilken tid ni ska komma.
Ja.
Är det tanken att personen då, i det här fallet Kristoffer, ska vara hemma då?
Ja.
Han får inget svar av Kristoffer när han försöker kontakta honom under måndagen. Och försöker igen på tisdagen, den 7:e.
Jag kom dit, jag tror det var vid 11:30.
Mm.
Och knackade på som vanligt och Kristoffer ropade till.
Ja.
Och jag gick in och då låg han i badet när jag kom.
Ja. Vad hände sen då?
Ja, han ropade att han var i badet. Så att jag stod precis innanför hans dörr och växlade några ord med honom.
Mm.
Och sen gick jag därifrån och sen kom jag tillbaka på eftermiddagen.
Mm, du gick eftersom han badade?
Ja.
Hade han dörren till badrummet öppen eller stängt?
Ja, den stod på glänt.
Ja, just det. Men det stod bara i hallen där? Och...
ja.
Så kom sedan tillbaka på eftermiddagen?
Ja.
Och vad hände då?
Vi hade bestämt att vi skulle försöka få lite ordning i hans lägenhet.
Mm.
I och med att det var ganska stökigt hos honom.
Och vad skulle ni göra då?
Ja, jag sa till Kristoffer att när han var klar med badet att han fick börja röja i lägenheten, börja städa.
Mm, mm.
Och när jag kom tillbaka på eftermiddagen då hade han påbörjat det.
Ja.
Och sen instruerade han mig med köket och det.
Mm.
Att han måste ta de ytorna bättre.
Vilka rum städade ni?
Ja, det var sovrum och vardagsrum tog Kristoffer. Och jag var mesta delen i köket då.
Mm. Städade du åt honom?
Instruerade.
Ja.
Kallar jag det för.
Okej. Okay. Mm. Så att du försöker förmå honom att städa själv. Det är inte du som städar.
Nej, det är vår uppgift att överföra det.
Mm. Jag förstår. Mm. Hur går det då? Gick det för Kristoffer att städa själv?
Ja, det gick väl inte så bra.
Nej, men när du liksom uppmanar och
uppmuntrar... Ja, när man är med och uppmanar och pushar så att säga, då går det bättre.
Men inte städa någon gång på eget initiativ om du har någon uppfattning i den frågan?
Ja, den här gången då hade han påbörjat städningen.
Vad hade han påbörjat då?
Ja, det var i vardagsrummet han höll på då.
Vad gjorde han?
Ja, dammsög.
Jaha, han dammsög. Hade du sagt det till honom när du var in på förmiddagen eller var det helt på eget initiativ?
Nej, jag sa det att han skulle påbörja städningen när jag gick därifrån på förmiddagen.
Ja. Mm. Och då gjorde han det?
Ja.
Mm. Såg du, du var ju i lägenheten där på eftermiddagen den 7:e. Såg du om det var någonting annorlunda eller något du reagerade på i lägenheten jämfört med veckan innan?
Nej, det kan jag inte påstå. Jag kan inte dra mig till minnes det.
Det var inget anmärkningsvärt på något sätt?
Nej. Han hade ju regel ganska stökigt. Så att...
Var det nystädat någonstans i lägenheten?
Nej, det var jag tänkte på.
Inte så du uppfattade? Nej. Mm. Har du... Det har varit lite olika uppgifter om vad han har haft för sängar i sin lägenhet. Ja. Kan du berätta vad du har för bild av det?
Han hade sin egen säng stående längst in i sovrummet då, tvärs över där. Sen hade han en sängbotten som stod uppställd mot väggen mot vardagsrummet.
Mm.
Där stod den uppställd.
Ja, i vardagsrummet?
Nej, i sovrummet.
Ja.
Väggen mot vardagsrummet.
Ja, förlåt. Ja, du sa det. Mm. Som stod uppställd liksom.
På högkant.
Ja. Mm. Vad var det för sängbotten?
Ja, det var en vanlig resårkärna om jag säger så.
Mm-hmm. Hur länge hade han den? Vet du det? Hade han den ända tills du var där sist?
Den måste ha försvunnit någonstans där. Ja, dagar och datum är svårt att säga när den försvann, men den försvann i den vevan.
I vilken veva?
Ja, runt om med datumen, aktuella datumerna, ja. Om jag säger så.
Okej, okay, så han kan ha haft den ända in i slutet?
Ja, jag vill låta det vara osagt. Jag vet att den fanns där tidigare i alla fall.
Ja.
Men exakt när den försvann, det kan jag inte svara på.
Okej. Okay. Men kan du säga att den försvann, att den var försvunnen den 20 eller 15 eller när du var där i lägenheten?
Ja, 20 var den där borta.
Mm. Det är du säker på. Innan det då?
Ja, jag kan inte svara exakt när. Men den 20 då var den då definitivt borta.
Mm. Just det, men den 7, då kan du inte svara.
Nej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Och sen har vi då ett vittnesmål från ytterligare en granne som gör iakttagelser någon gång, antingen den 7 eller 8 maj, som än idag saknar förklaring.
Sidan 169, fjärde stycket då. Då säger du så här: när vi börjar så smått runda av förhöret uppger att han gjort en iakttagelse runt den 7-8 maj som man inte kunnat sluta grubbla på. Den kan du utveckla.
Ja, det enda jag har sett att Kristoffer har backat ner för trappen.
Mm.
Och så hade han någon kompis med sig, så var de med någonting, men vad det var det vet jag inte exakt.
Nej. Hur såg det ut det du såg?
Ja, det var grått, vitt någonting, lite avlångt som de bar ner.
Mm-hmm.
Exakt vet jag inte vad det var.
För storlek?
Ja, två personer som bär i alla fall så.
Aha, okej.
Okay. Mm. Ingen aning hur stort det
är. Är du säker på att det är Kristoffer du ser?
Ja.
Mm. Men det var, de var två stycken som bar, och vad de bar det vet du inte riktigt.
Nej, inte exakt vad de bar, men det var två stycken.
Ja. När du hörde som det så funderade du lite på om det var något skinke eller någonting. Något. Det de bar på. Kan du berätta någonting mer precisist?
Nej, inte mer än att det var någon vit grott som var över.
Låg över någonting?
Mm. Ja.
Bars den är för trappen där?
Förlåt?
Bars den är för trappen, det de bar på?
Ja.
Såg du det?
Mm.
Och vars befann du dig då?
I köket. Satt och åt.
Mm.
Då har jag trappen precis utanför fönstret.
Just det. Så din ditt köksfönster ligger mellan Kristoffers lägenhet och trappen?
Ja.
Det är rätt, ja.
Uppgifterna är specifika och det verkar som att han är säker på sin sak. I förundersökningsprotokollet finns förhör med vänner och andra personer som på senare tid befunnit sig i Kristoffers lägenhet. Och många, bland annat boendestödjaren som ni nyss hörde, vittnar om att Kristoffer haft ytterligare en säng i sitt sovrum. Många av vännerna är också helt säkra på att Kristoffer haft en bokhylla i vardagsrummet. Och denna syns till och med på gamla bilder tagna i hans lägenhet. Denna bokhylla syntes dock inte till när teknikerna senare kom att göra en undersökning av lägenheten. En annan attiralj som saknas från Kristoffers lägenhet är hans duschdraperi. Och det har spekulerats mycket kring allt detta. Men teorierna kring var dessa saker har tagit vägen leder ingen vart, då det inte går att styrka när de försvann från lägenheten. Vänner och anhöriga till Kristoffer har i alla fall tillfrågats om de någon gång under denna tid hjälpte honom att flytta ut någonting från lägenheten, vilket ingen kan minnas att de har gjort. Följande dagar oroar sig Vatchareas föräldrar mer och mer över att deras dotter fortfarande inte har kommit hem.
Och sen på kvällen, när jag hade slutat jobbet, ringde jag frun. Så frågade jag om Ploy. Nej, hon har inte kommit hem. Då kände jag en obehag att det här stämmer inte alls det här. Jag kände mig, jag blev helt orolig. Jag började kallsvettas och må dåligt. Så jag ringde polisen. Men den som menar att hon är myndig. Hon får göra vad som hon vill. Och tog inte allvar när jag ville anmäla det här. Det uppfattar jag. För hon är myndig, sa de. Nej, men du kan kolla upp det. De skulle ringa upp och lämna ett svar. Polisen ringde själv upp till hennes telefon, fick mobilsvar. Men ringde de upp mig senare, så att de har lämnat med mor, så att de ska ta kontakt med polisen fort som möjligt, hade de sagt. Och sa polisen åt mig att du får höra av dig imorgon. Om inte hon har tagit av sig, sa de åt mig.
Den sjunde pratade
jag om. Ja, sjunde, ja. Nej, det var sjätte där när jag ringde. Och sen sjunde så var ingen svar, så jag tog beslut då på. Jag kunde inte sova på natten. Jag tog beslut då, och på måndag morgon, eller tisdag morgon, så åkte jag till jobbet så att nej, jag sjukskriver mig. Jag åker ner för flickan är borta. Jag vet inte var hon är. Hon svarar inte i telefon och det. Så jag åkte ner direkt. Åkte hem till frun och såg hur hon mådde. Sen åkte jag till polisstationen. Och satt i den anmälan. Det var en kvinnlig som tog emot anmälan. Skrev upp allt vad jag visste och en av de andra. Hon sa åt mig att men hon är ju myndig. Som att hon skulle åka till LTU, alltså universitetet i Luleå, och kolla om man är. Så jag åkte ju dit och gick där omkring och försökte kolla om hon var där, för att komma in om inte att passera kort in i salarna. Så jag var tvungen att gå omkring där ute och titta. Sen ställde jag mig vid fyra tiden vid busshållplatsen och väntade till sista bussen går därifrån efter sex. Då åkte jag sen hem och då var polisstationen stängd. Så jag var tvungen att ringa in och anmäla. Då förstod hon på allvar det.
När du kom hem sen, hur var tillståndet hemma?
Ja, det var orolig, visste inte vad oss. Jag var orolig, jag visste inte heller vad man skulle göra eller någonting. Jag var helt orolig. Kaos nästan, kanske man kan kalla det för.
Under tisdagskvällen den 7 maj anmäldes att Vatchareeya försvunnen, och på onsdag förmiddagen gick polisen ut med en efterlysning. Och nu börjar Kristoffer och hans vänner ringa runt till varandra, alla fast beslutsamma om att de måste hjälpa till att söka. Så tillsammans med några vänner åker Kristoffer ut med sin bil och letar kring området Sävast. Kristoffer säger själv till vännerna att det är i detta område som Vatchareeyas mobil sist kopplade upp sig på.
Ja, och då sa du att ni sökte i bilen. Vilken bil pratade du om?
I bilen. Vi pratade i bilen på väg till vägen som går mellan, vart är det? Mellan Boden och, alltså cykelvägen som går i skogen mellan Boden och Sävast.
Mm.
Jag vet inte om du har varit där.
Ja, men jag har blivit införstådd med vad det är för något. Den cykelväg där.
Ja, som går genom skogen. Där.
Ja, just det. Och ni åkte bil till den?
Vi åkte bil till, vad blir det, alldeles innan som går upp till skogen. Och så gick vi igenom den.
Mm. Vilken bil åkte ni?
I Kristoffers.
Det var Kristoffers som körde?
Ja.
Ja. Då så blev du medveten om att han kände henne. Vad berättade han om henne då då?
Han berättade namn. Han pratade lite med andra om. Jag satt inte och lyssnade så mycket. Så tyvärr så kommer jag inte ihåg riktigt vad han sa.
Nej.
Så.
Du kommer inte ihåg något annat än att han sa hennes namn?
Ja, och att hon var borta och att han kände henne.
Mm. Berätta någon närmare hur han kände henne.
Inte vad jag kan komma ihåg. Det kan han ha gjort, men alltså, jag minne. Det är inte.
Nej, inget du har lagt på minnet helt enkelt.
Nej, jag är väldigt dålig med sånt.
Ja. Ja. Fick du någon gång klart för dig om när han senast hade träffat henne?
Jag vet inte om det kom fram då eller senare att de hade träffats helgen där, men jag vet inte om det var då eller om det var ett senare tillfälle han pratade om det, men jag fick veta att de hade pratat med honom den helgen åtminstone.
Att de hade pratat varandra med varandra? Eller att de hade träffats?
Ja, träffats, pratat.
Fick du klart för dig var de hade träffats?
Var hemma hos Kristoffer, som jag förstod det.
Okej. Okay. Mm. Så då var ni ute och sökte och vet du vilken dag det var?
Vad blir det dagen innan det? Dagen innan, jag ska bara natten innan polis och räddningstjänst gick ut och bad om hjälp utifrån.
Okej, okay, just det. Så kvällen den 8 maj?
Ja, borde varit då.
Onsdag? Det stämmer med de andras uppgifter helt enkelt.
Det borde vara onsdag.
Det verkar rimligt.
Ja.
Och sen har jag förstått av andra att ni sökte då på den här cykelvägen och sedan åkte ni till brandstationen.
Ja.
Det stämmer. Och så fortsatte söket i polisens.
Ja, efter 4 på morgonen.
Ja,
vi åkte väl dit vid 2-tiden så satt vi och väntade.
Ja, just det. Mm. Och det stämmer de uppgifterna. Ja.
Under onsdagskvällen den 8 maj påbörjar polisen ett massivt sökande där man på torsdagen är många som söker efter Vatchareeye i en stor skallgång. Utöver ett 40-tal poliser och ett 60-tal hemvärnsmän bidrog också omkring 150 frivilliga från organisationen Missing People. Polis och hemvärnshundar används också i den besvärliga terrängen och från luften spanar man från en helikopter. Så det är ett stort pådrag.
Jag hoppas verkligen att det kommer fler hundra, för att det är precis vad som behövs. Vi behöver vara det här stora antalet med frivilliga eldsjälar som kan tänkas att ställa upp. Och idag är det ändå hyfsat bra väder, så att jag hoppas verkligen på att det är många som kommer till slitvägen 10 idag vid räddningstjänsten i Boden.
Ja, vi vet ju inte så mycket mer än där vi har vetat sedan tidigare, utan vi utgår ifrån att där hon senast sågs, det är där vi har fortsatt söka.
Är ni ute i skog och mark eller runt sjöar?
Ja, det är ett jättestort område på flera mil. Och då delar man då in i olika segment. Och så går man gruppvis där och söker av varje segment.
Ja, vi har haft jättebra hjälp av Missing People och hemvärnets personal. Så att vi har haft mycket folk ute och letat i terrängen samt helikoptern på Försvarsmakten. Då. Vi har inte hittat kvinnan i fråga, men vi har hunnit söka igenom ganska många segment då, som vi kallar det.
Man funderar vad som kan ha hänt henne, om hon fortfarande lever. Att det är fantastiskt den här föreningen Missing People, att de gör en så bra insats. Det är väl det man tänker på.
Jag påverkar det stämningen någonting?
Jo, det gör det ju. Det innebär ju att det man har kanske hört talas om eller läst om händer i andra städer också händer här nära oss.
Vi har väldigt mycket hjälp av allmänheten. Vi får in mycket tips. Och det är vi tacksamma för.
Men sen är vi är oerhört intresserade av att få in så mycket tips som möjligt.
Och vad är det för typ av tips som är värt för allmänheten att ringa in till exempel?
Har man sett henne? Har man någon kännedom om någonting? Vilka kamrater umgås med? Etc. etc. Så att vi kan kartlägga henne så mycket som möjligt. Det är viktigt.
Det har ju kommit in många tips och vi har ju också gjort ett eget arbete här i polisen. Och vad vi gör nu det är att vi söker systematiskt. Vi har ju åkt ut och följt upp olika tips tidigare, kanske mera punktinsatser. Men nu genomför vi ett systematiskt sök för att vi ska kunna veta att vi har gjort en fullständig kartläggning av det här området.
Ett massivt sökpådrag, närmare 200 personer, hundar, helikoptrar, båtar har sökt. Har man hittat någonting, något spår, någon ledtråd, någonting som kan sätta er på spår?
Nej, tyvärr inte just nu. Har vi inte hittat någonting som kan knytas till henne. Inte i den talande stund just nu. Vad som görs där ute, fynd som hittas nu, det kan jag inte svara på. Men vi har inte hittat någonting nu som kan direkt förknippa sig med henne.
Vad hoppas du på idag då?
Ja, givetvis att hitta henne vid liv.
Vad har du för förhoppningar?
Jag tror på det.
Det har ju gått en tid sedan detta brott har skett och det har givetvis försvårat söket. Dels på grund av att det har ju växt väldigt mycket i de terrängområdena som vi har varit i. Och många av de olika värnen och förråden och skansarna med mera har ju varit fyllda med vatten. Och det har gjort det svårt för oss att söka, men vi har ändå...
Den 10 maj avslutar polisen sitt sök utan några fynd. Men Marie-Louise Lind, representanten från Missing People, ger inte upp utan samlar ihop fler frivilliga och fortsätter sökandet efter Vatchareeya.
Vi jobbar ju fortfarande med positiv inställning. Vi kan ju ingenting annat, vi har ingen rätt att spekulera i någonting, vare sig det ena eller det andra, utan vi letar helt enkelt efter en försvunnen person och vi vill hitta den personen.
Och den 20 maj, 10 dagar efter att polisen slutat leta, och 16 dagar efter Vatchareeyas försvinnande gör Marie-Louise Lind och Missing People äntligen ett fynd i en byggnad uppe på ett berg i utkanten av Boden.
Kenneth Rautio, biträdande spaningsledare på polisen i Norrbotten, berättar nu vad var det som hände igår kväll vid 21-22 tiden uppe på Gamlängsberget i Boden.
Jag blev kontaktad igår kväll av en representant från Missing People vid 20:30-tiden när jag befann mig hemma i bostaden. Och där säger man då att man har hittat, gjort ett fynd i en byggnad uppe på Mjörseberget.
Och vad var det då? Det var de här fynden, vad visade det sig att det var?
Ja, vi gjorde ju så att vi tog dit en polispatrull som spärrade av området och vi tog också dit våra tekniker som undersökte byggnaden där man har hittat då mänskliga kroppsdelar.
Kroppsdelar?
Ja.
Inte en intakt kropp alltså?
Nej, kroppsdelar.
Var du med när fyndet gjordes?
Ja, jag var med.
Hur känns en sån sak?
Det är ju alltid olika för alla människor, men det är klart att ett fynd oavsett vad det är ju, kan ju vara väldigt jobbigt.
Hur reagerar du?
Man måste ju lägga bort alla känslor. Det är ingenting man tänker på i stunden, utan direkt är det ju att flytta sig från fyndplatsen och på grund av att polisen ska kunna säkerställa bevisning och allt det som de ska undersöka. Men det är att larma helt enkelt.
Men du antyder att det fanns de i er grupp som reagerade starkare än du?
Det är ju svårt att säga också, jag vet ju inte, utan jag vill ju gärna ha ett kristeam på plats, bara utifall att.
Och trots att man ännu inte har hunnit identifiera vem kroppsdelarna tillhör, väljer man ändå att meddela Vatchareeyas föräldrar om fynden.
Alltså jag hittade hennes hår från, som jag hittade från en kam och från sängen, från kudden. Och det la jag i en burk och så satt jag och luktade på det här, hennes hår.
Och tog
hennes byxor och då låg och luktade på hennes byxor. Och det gör jag än idag. Och så ibland tänker jag vill döda mig själv, så följer jag med barnen.
Och sen när man då hittade första kroppsdelen, när ni förstod att hon verkligen var död, att berätta om dina reaktioner, även om det är väldigt svårt.
Nej, Lucifer, nej, nej, jag kan inte, nej, vill jag. Jag är 100% säker, det är du som har dödat min barn.
Nej, min kon är nära.
Det finns ingen annan. Det finns ingen som normalt har tejp, som har tejp på toaletten.
Katalia.
Men innan det så sa vi att jag visste redan innan vi hittade kroppsdelarna att jag hade redan då börjat förstå att hon var död.
Tycker du att det som jag har berättat sa framställningsvis?
Och det kommer visa sig att Kristoffer själv deltar i 4 av 5 sök med Missing People och att han dessutom själv vistats upp i byggnaden där Vatchareyas första kroppsdelar hittas. Mer om det hör ni i del 2, där vi alltså kommer höra Kristoffers egna version om vad som hände kring Vatchareyas försvinnande.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.